en podcast från Aftonbladet.
Anna Rydén, Wellington, Nya Zeeland. Ja, det blir en rapport direkt från den svenska VM-basen. För nu närmar sig ju mästerskapet med stormsteg. Och så har vi ju faktiskt avslutat den damallsvenska vårsäsongen också. Vilka har överraskat positivt? Vilka har överraskat negativt? Och hur många tränare kommer egentligen ha lämnat damallsvenskan den här säsongen? Ja, det och mycket mer i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi varmt... Nej, jag kan inte säga varmt välkomna den här veckan, för jag sitter och fryser i en flis på andra sidan jorden. Jag säger välkommen till Wellington, och jag som säger det heter Anna Rydén, med mig via Place-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Har ni det varmt och skönt åtminstone?
Ja, väldigt varmt. Det är inte sån där tröja som du har. Någon, ser ut som någon man har på istiden. Nej, det är supersommar i Sverige, men det, jag tänker det kan inte vara kallt. Man tänker att det är sånt här väder i hela världen. Man kan inte åka till ett västerskap och det är kallt. Fotboll är ju en sommarsport, Anna.
Ja, det är jättekonstigt också, för vi hade mellanlandning i Dubai på vägen hit. Och när man klev ut där, landade där mitt i natten och det var över 40 grader. Så det var ju som att kliva rätt in i en vägg. Så tänkte man att så farligt kan det inte vara när vi kommer fram. Och precis när man landade så kändes det som att, ja men ändå ganska skönt. Man hade också längtat väldigt mycket efter frisk luft, för den här resan tog ju... Jag tror jag satt igång tidtagaruret när vi klev på första planet och stoppade det när vi landade i Wellington. Och klockade väl in på 35 timmar där. Under den här tiden var vi då inte utanför ett flygplan eller en flygplats, förutom sån här kort liten transfer ner till en buss. Det var all frisk luft vi fick på de här 35 timmarna. Så man längtade ju efter lite syre och så här, kom ut och kände när man kom hit att vad skönt det är att andas. Åh, livet kommer tillbaka. Sen när man är ute i 10 minuter och känner shit, det är ju höst här alltså. Eller ja, det är ju vinter rent så. Men det känns som svensk höst. Väldigt mycket så, väldigt rått, kallt och dessutom mörkt. Jag hade inte tänkt på den aspekten. Man är van vid de här ljusa sommarnätterna. Här går solen alltså ner 4:15. Så att förbered er på höst och mörker.
Det låter ändå som underbara förutsättningar. Jag tänker att det finns ju inte något bättre än att spela fotboll i lite sådär höstväder. Så länge det inte regnar. Och det förstår jag att det är en omöjlighet, för vi ska till Nya Zeeland. I alla fall jag och du, Anna. Och sen Perta, du får stå och hålla ställningen i Australien. Men Anna, låter ändå bra. Du har ju fått landa med hälsan i behåll. Det är vi tacksamma för.
Ja, det har jag verkligen. Och jag ska väl ge lite mer rapport om hur det ser ut här rent fotbollsmässigt om en liten stund. Men vi kan väl ta och börja med det som har hänt.
Veckans svep.
Ja, men vi började med ett svep och jag fick chansen där. Gick väl sådär. Ska vi avsluta också med ett svep när vi stänger den lite märkliga vårsäsongen. 17... omgångar i damallsvenskan, och nu har till och med alla spelare. Och den började ju i fredags. Det var ju det mötet där man såg när Linköping mötte Rosengård på hemmaplan. När Rosengårds chockförlust inleddes av serien. Men att Linköping ändå vinner den här matchen med 3-1. Det säger väl dels någonting om att Linköping är fortfarande att räkna med. Och det här med Rosengård, är de tillbaka i förra års form? Svar nej. Får vi se vad som händer i höst. Men en ganska enkel 3-1. Seger till Linköping. Sen fortsätter de här matcherna, och man trodde väl att det skulle bli lika enkelt för BK Häcken mot KIF Örebro, men KIF Örebro gör återigen en väldigt, väldigt bra match. Försvarsmässigt, de var själva nöjda, men de förlorar med 2-1 till slut, och Häcken rycker lite i toppen. Ett Örebro som åter säger att de är väldigt nöjda med prestationen. Med det sagt, 11 poäng endast. Fotboll handlar också om att ta poäng. Sen tar vi toppmötet, så att som vi faktiskt sagt, vi har pratat inför, ska vi räkna bort Piteå eller inte? Och vi har sagt att vi inte ska göra det, och nu hade de en liten svaj. Nu är de tillbaka, de spelar som 0-0 på Kanalplan mot Hammarby. Och de här två lagen går inte att skilja i den matchen, de går inte att skilja på poängen heller. Båda har 37 poäng, Hammarby ligger före på den här viktiga Champions League-platsen med målskillnad. Men imponerande starkt av fortsatt av Piteå. Att det skulle bli oavgjort mellan Uppsala och Kristianstad, det trodde man väl inte. Men det blev det. 2-2. Uppsala fortsätter att ta poäng. Inte treer, men enpoängare kan bli viktigt, gör att de inte borträknar Kristianstad däremot. kanske skulle jag väl säga, var absolut borträknad från guldet. Kommer väl återkomma till det. Jag tror att det kanske är så att även Champions League rann Kristianstad ur händerna där. Vittsjö, trots att de liksom avslutar den här våren med 5-1 mot, tycker jag, krisande Djurgården, så ligger de trots det på sjunde plats, men visar ju, tycker jag, sin högsta nivå. Har ju gått som tåget de sista matcherna. Trots det alltså bara en sjunde plats i tabellen. Och sen det viktiga, viktiga mötet. Hur bra var det Norrköping, och har Brommapojkarna fått upp farten? Det var ju en otroligt betydelsefull match där Norrköping ändå visade att de är snäppet bättre än Brommapojkarna och vinner den med 2-0. Och sen skulle ju Växjö bara defilera, vinna mot Kalmar. Pratade inför matchen att de inte skulle underskatta IFK Kalmar. I sig tycker jag ganska konstigt uttalande. Men Kalmar visar igen gruppen som många gånger förr. Allting stormar i en förening, har man gått sig samman. Stark prestation, 1-1. Det är klart att Växjö ligger stabila, men och Kalmar kanske är borta. Men där har ni det sista svepet från omgång 17. Vi har alltså bara 9 omgångar kvar.
Ja, men bara det är väl tokigt att det har gått 17 omgångar innan vi drar iväg på VM. Alltså det jag reflekterade mest över under den här omgången var vilka otroligt vackra mål. Jag svepte igenom samtliga och tänkte bara, jäklar i havet vad folk har börjat prickskjuta, och vi ska väl inte ens börja tala om Rantala, för hon var väl på höjden av sin absoluta topprestation. Hon har ju tillslag av rang, det vet vi om sen tidigare, men det var, jag tyckte det var drömträff efter drömträff i samtliga matcher, så det var väldigt, en väldigt charmig omgång på så sätt.
Äkta hattrick var Rantala, 3 mål efter varann i en halvlek. Det är riktigt äkta hattrick, och inga andra mål efter varann heller. Det stämmer.
Där har vi ju haft en hets diskussion förra året, var det väl, Parta, och vad som egentligen är, anses vara ett äkta hattrick. Och nu fick du det. Nu fick du det äkta. Men otroligt bra. Såklart. Jag tycker vi får reflektera lite över vårsäsongen, för att det som slår mig mest är nog faktiskt Kristianstad. När jag summerade, inte där jag trodde de skulle vara. Jag satt och roade mig med att titta på insläppta mål. 28 så här långt förra året, 20 efter hela säsongen. Det tycker jag säger, nej förlåt, tvärtom. 28 hela säsongen förra året och 20 så här långt. Det är inte det Kristianstad som jag förväntar mig. Jag trodde nog att de skulle bli snäppet vassare defensivt där, och att man fick ändå in Wickenheiser. Nog för att Brewster har haft en hel del skador, så, och att det har varit lite rullians i laget, så är det ändå ett lag som jag tycker borde hantera defensiven bättre. Och det tycker jag vi sett de senaste matcherna i försvarsspelet, framförallt i egna boxen. Men Piteå har överraskat på mig, om jag ska summera det väldigt kort här. Jag hade satt dem ganska lågt i min tabell som siade det här året. Och de har överraskat, som sagt, i att de är otroligt gedigna. Det är väl ett tråkigt ord kanske att bli beskriven som. Men trots allt ett lag som är så pass jämna i sin prestation. Sen är det just det här med att skapa målchanser, göra mål. Det är kanske där vägen sen då kanske faller över till om det är Hammarby eller om Rosengård får lite fart under vingarna i höst. Det vet man aldrig. Det känns som det finns så mycket man skulle kunna dissekera på vårsäsongen. Vad har ni funderat över?
Men jag kan väl dra några snabba, både positiva och negativa. Om vi bara ser till lagen då. Så två lag som har överraskat positivt. Det är ju nykomlingarna Växjö och Norrköping. Som faktiskt ligger i mitten på tabellen. Som har gjort det bra, som har tagit en hel del poäng redan, som inte är indragna i den där direkta bottenstriden. Även om jag kanske inte hade trott att något av de lagen skulle åka ut i år. Eller ja, jag kanske hade tippat Norrköping där till slut. Jag vet inte riktigt. Min hjärna vet inte heller riktigt exakt vad den är just nu. Men jag hade inte trott att de skulle ha det här avståndet ner. Jag är också positivt överraskad av Linköping. Och det kan må låta konstigt med tanke på hur det gick för dem i fjol. Men jag trodde att de skulle ha svårt att leva upp till det den här säsongen. När man tappade en sån som Amalie Vangsgård till exempel. Jag är förvånad över att det är de som faktiskt ligger tvåa när vi summerar. Att Häck backen leder, det förvånar mig inte det minsta. Kanske lite att de har den marginalen de har ner, absolut. Det är ändå 6 poäng ner för Häcken till deras fördel och ner till Linköping. Ska man se de negativa delarna då, förutom det du redan har varit inne på, Saga? Att KIF Örebro skulle ligga på en kvalplats, det trodde jag absolut inte. Och när man såg den första omgången, man såg den tredje omgången eller vad det var, när Djurgården efter de matcherna hade slagit Häcken och Rosengård, och nu när vi så här 17 matcher in summerar och ser att det är bara 3 poäng ner till en kvalplats för Djurgården just nu. Det var inte där de själva hade sett sig. Framförallt inte med de resultaten som man fick i början. Var står Djurgården egentligen? Det är en fråga vi har ställt oss de senaste åren. Det är en fråga vi har all anledning att ställa oss igen. Så att den tycker jag ska bli väldigt intressant att se till hösten. För annars kan man ju känna att det är inom citationstecken bara 9 omgångar kvar. Hur mycket mer ska hända i höst egentligen? Och hur ska klubbarna tänka? Hur mycket ska man värva inför hösten till exempel? Om det då bara är de här 9 omgångarna. Nu såg vi till exempel att det trillade in en liten värvning här till Häcken i Monica Yusuba som har kritat på för Häcken. Men hur mycket ska klubbarna satsa under sommaren för att stärka upp? Vi har ju då Häcken, vi har Rosengård och vi har Linköping som ska in i CL-kvalet som kanske då kan få längre säsonger än de här 9 omgångarna. Men nej, det är ju lite stökigt och en av de största frågorna jag har inför hösten, det är vad händer med Djurgården?
Ja, det är en väldigt bra fråga, Anna, för det är, ni har gjort inne på det. Ni vet att jag har ju förkärlek för tabeller, så att liksom, tittar man på den där tabellen som vi faktiskt har, så är det ju några ordentliga glapp där ändå. Det är värt att betona att det är alltså bara 9 omgångar som ska spelas. Att Häcken, då, det är första glappet, att det är 6 poäng plus är det 13 mål mot Linköping, det ska ju inte Häcken tappa. Och det är 7 poäng mot Hammarby Piteå. Så att där har vi väl, alltså, nu får man inte vara tråkiga, men det skulle ju vara så att guldet är klart. Lite grann. Sen håller jag med om att Linköping imponerar. Nu fick de faktiskt, tycker jag var smart, vi pratade om att jag ska ersätta Jägler, som att Anders Jakobsson som har varit i klubben länge, assisterande tidigare både i Norge men också i Linköping till Martin Sjögren, tror han, smart tränare, bara goda vitsord på honom, både var det klubben taktiskt smart. Jag tror Linköping kommer att räkna där, men sen har du liksom nästa glapp, det är ju alltså topp 4. Räcker det ens de andra lagen, alltså finns det ens en Champions League kamp? Klart att Rosengård vill det, får se, kommer de att förstärka för att ha 9 matcher på sig att ta sig till Champions League? Eller satsar man på nästa säsong? Det är också frågor. För att det är klart att Rosengård eller Kristianstad, även när man tittar på Vittsjös form, om de vinner 9 raka matcher, det är det som krävs, tror jag, för att de ska ta sig upp på en Champions League-plats. Eftersom det är 4 lag som kampar där uppe. Så att det är väl det. Och sen då i botten, frågan är ju då om man kan räkna bort Växjö och Norrköping. Kanske. Jag tror fortfarande något av dem behöver ha en första vinst. Liksom. Men att KIF Örebro kommer ta poäng och att Djurgården kommer att vara inblandad hela vägen, hela säsongen, det är jag övertygad om. Liksom. Vi ser också att BP gör ju bra prestationer, så är inte helt borträknande. Så att det är en tabell som har verkligen satt sig, men framförallt då att som det är bara 9 matcher kvar. Och det är det som gör det så liksom, klurigt, hur mycket ska klubbarna satsa? Självklart ska man kunna satsa för sin överlevnad, men för Champions League och liknande, det blir klurigt. Ja, men det är det är lång tid kvar, men det är väldigt lite poäng kvar.
Ja, för det var lite det jag tänkt också på just med hösten, att det liksom, det kommer verkligen ställas på sin spets i varenda match. Fast om vi har tyckt att det har svängt mycket nu, så kommer ju hösten vara helt orimligt spännande, för att det kommer verkligen vara ett Örebro som tar poäng från ett topplag till exempel. För det är också, här är också på min lista att vad tusan gör Örebro där nere i tabellen. Samtidigt som jag också tror att de är i en fas av uppbyggnad på nytt. Att man satsar på yngre förmågor. Och att man försöker liksom hitta någon slags struktur för hållbarhet längre tid. Och det är väl lite det jag fnular på med Kristianstad också. För jag nämner ju dem som något slags utropstecken av att det kanske inte riktigt var det Kristianstad vi känner igen. Men är frågan om, för vi pratar ibland om att beta gör mycket förändringar och att det kanske handlar om att ibland så får det vara skakigt innan det bär frukt, om man förstår det så. Det behöver inte alltid vara en spikrak kurva. Samtidigt som jag sitter här och pratar om hur många insläppta mål de har. Det är bara 9 matcher kvar sedan. Kommer de verkligen släppa in så himla mycket mål till? Det vet vi ju inte, och det är väl det som är det som är så jäkla roligt. Givetvis vill jag också lägga till Djurgården på min lista, för eller, ja, den var redan nedskriven, men vi har ju härjat en hel del om dem, men det var ju absolut inte det utfallet jag trodde på vårsäsongen när det kommer till det här laget med de förutsättningarna som ändå utgår från att de har. Dock väldigt nyfiken på deras nyförvärv nu med Ceci Åsland. Jag tror att hon den pondusen hon besitter, det behöver det här laget. Så att, men hörni, jag måste ändå droppa den här och nu. Vila han till Tottenham, till England. Vad kommer hända med BK Häcken?
Ja, det var, det hade snackisen där, va, Saga. Det är väl en jätte... snackis. Man kan ju ta många paralleller på den. Dels tror jag ganska oväntat, eller det var oväntat, det vet jag spelartruppen sa. De blev nästan chockade. Två, kan ju fundera på det här på ett Tottenham som gör en väldigt svag säsong i Women's Super League. Ett Häcken som ska spela Champions League. Vad är det som, och liksom att man tar chansen, han har precis förlängt sitt kontrakt. Vad är det som gör att man går? Det tycker jag är lite synd på ett sätt. Jag kan på ett sätt förstå utmaningen. Man vill testa ett nytt land. Man har gjort länge. Man förlängt sitt kontrakt. Man ska spela Champions League. Att gå från toppen i Sverige. Så inte att det var botten. Det såg inte bra ut det här året. Sen är Tottenham Tottenham en av Big Six på här sidan. Det kan vara ett projekt som man inte känner till. Men det i sig är ju lite bekymmersamt. Men för mig är det såklart att det var en snackis oväntat. Jag vet inte om du hade koll på det, Anna.
Jag hörde det började viskas om det lite innan det kom ut och blev klart där några dagar innan. Vi var ju trots allt i Göteborg i förra veckan med landslaget, så man var ju på Häckens träningsanläggning och jag hörde lite fåglar viska om att det kunde vara något på gång där. Och nej, det blir ju, alltså när man hör det första gången så här så känns det ju ändå bara, men va? Vad är det som händer? Sen, som du är inne på Per, det är klart att klubbnamnet lär ju locka en del, såklart. Och en utmaning. WSL satsar på flera håll. Vi ser mycket som händer där borta. Och det som jag tänker på mest när jag såg att då även Vilahamn försvinner, det är så här, hur många tränare ska försvinna? Och vad händer med damallsvenskan? Alltså nu har vi tränare som... har fått sparken i år i form av René Slegers. Vi har tränare som har slutat både IFK Kalmar och Uppsala. Vi har tränare som värvas som Geglets och Vilahamn. Vad är det som händer inför den här säsongen? Så satt man och pratade om att ja, men på tränarfronten brukar det i alla fall vara lugnt. Jo, tjena.
Är det inte det som är så himla roligt? Ja, men kolla här. Är inte detta typ så typiskt också att så här... Om man tittar på Premier League på här sidan då, hur kaosigt det brukar vara. Det brukar vara trenden och det brukar vara normalt. Här plötsligt så sitter vi damasvenskan och har samma frågetecken. Och att, jag säger inte att det är positivt eller negativt. Jag säger bara att det sker ju en utveckling på alla fronter. Och att det här, jag brukar alltid ha lite som slogan i huvudet att om en dörr stängs öppnas 10 andra. Vad spännande ska bli att se vilka nya förmågor som kommer in och ersätter. Det kan vara nygamla ansikten, helt nya ansikten. Att vi pratar mycket om värvningar kring spelare, men nu måste klubbarna göra ytterligare ett jobb och titta på, det gör de ju hela tiden, jag fattar väl jag också, men någonstans att nu behöver de också bredda sin blick på vad är det för karaktär vi vill ha som ska leda det här laget. Och det sitter jag lite nyfiken på hur man axlar den, liksom, den övergången och den förändringen. Men givetvis är jag jättenyfiken på hur BK Häcken kommer hantera detta. Som lag, vad är det för... Det är väl inte klart eller kommunicerat i alla fall vem som tar över. Om inte ni har annan information än jag, men jag tycker det blir väldigt intressant, för vi pratade, du sa det Per, med tabellen. Det här ska inte BK Häcken tappa. Men vad händer? Alltså vad händer egentligen när man får det här avbrottet, när allting har bara rullat på? Inga egentligen skavanker i maskineriet det här året, förutom jobbiga skador på viktiga spelare som Kurmark till exempel. Men hon är trots allt tillbaka. Är det, som sagt, hösten kommer svänga, tror jag.
Ja, det är väldigt svänget på ett sätt. Tillbaka till vilan. Jag kan förstå att man tar Tottenham, liksom. Det namnet, det hade man nog gjort själv. Men jag håller med dig också lite annat. Det är ju... vad skickar det för signaler till allsvenskan? Jag hoppas också att vi kan plocka hem namn, liksom, som vi gjorde med Jäglert. Så att det är jäkligt viktigt att det inte bara försvinner. Det kan inte bara satsa ungt, precis som allting. Utan, eller svart, satsa orutin, att det också spetsas. Liksom, att vi plockar hem och kanske influenser utifrån till ligan. Eller skickliga namn. Det finns ju... Anna Signöl finns där ute. Liksom, det finns ju starka profiler som behöver tillbaka, tycker jag. För att damasvenskan ska hålla kvalitet. Det känns säkert viktigt. Och jag vill nästan sticka ut hakan. Jag tror inte att transferna är klara i damasvenskan. Och ganska långt ifrån, tror jag. Och för det, alltså, 9 gånger kvar. Vad kan du göra med laget? Vad kan du göra? Men väldigt lång tid att fundera på ditt liv och din karriär. Det kommer att hända grejer på tränarfronten.
Det tror jag med. För jag kände också att jag ville tillägga det där. Att det känns inte som att det sista är sagt i den här tränarkarusellen än, utan... Det lär kunna hända mer om nu då tränare som gör det bra i allsvenskan är så pass attraktiva utomlands. Så ja, vi får väl se hur många till, om det blir fler, som rör sig redan i sommar. För som sagt, nu är det ett jäkligt långt fönster. Jag tittade precis på nästa speldatum i damallsvenskan. 26 augusti är det match igen. Jag har ju knappt koll på datum just nu, men 11 juli står det i alla fall på min dator. Så att jag räknar väl med att det är det som stämmer.
Ja. Bra, nu tycker jag vi går över till någonting du har koll på, Anna. Vi får väl ha något annat tema när VM drar igång. Men nu är det VM-kollen som vi kör. Vad är det som händer runt omkring? Jag vet inte om du vill börja med den viktigaste VM-kollen är väl ändå Sverige och Wellington. Du är på plats. Om du vill göra ett... du vill checka in oss där, så får jag och Saga, som gör de mer webbiga ögonen resten av världen, på lite resultat och avsluta sen. Du har ju faktiskt live-rapporter, det är ju heta.
Ja, det har jag faktiskt, och då inte så heta, för kallt är det i Wellington, det kan vi konstatera. Men Sverige börjar ju så sakta landa in. Vi ska säga att när vi spelar in det här och det då lokaltid i Wellington är tisdag kväll, innebär tisdag förmiddag hemma i Sverige, så har inte alla spelare kommit fram än. Har vi tur så har kanske förbundskaptenen och den assisterande förbundskaptenen kommit fram nu. Peter Gerhardsson och Magnus Wikman fick ju otroliga problem på vägen hit med inställda flyg och missade anslutningar och allt vad det var. Och hade väldiga problem att ta sig hit. Det verkar även en del spelares bagage ha haft. När vi flög idag så fick vi då sällskap på den sista flighten av Hammarby-duon, Janog och Andersson. Även Hanna Lundqvist, Stina Blackstenius och vem är det jag glömmer? Leif Troedsson var ju med, målvaktstränaren. Det känns som att de var en till. Hanna Bennison var också med på denna flight. Den sista över till Wellington. Och så skulle vi då ta en bild bara på dem när de väl har kommit ut från bagagehanteringen. För att ha en bild så här. Svenska spelarna på plats har landat. John Andersson tittade efter att vi har tagit bilden och så bara, det där blir väl en lagom bra bild. Här kommer vi utan bagage. Då hade bara Stina Blackstenius i det gänget fått sitt bagage. Det visade sig att det var flera som har haft problem på vägen hit. Så att teammanager Magnus Anderssons telefon, den går nog varmt nu när de håller på att försöka lokalisera var alla de här väskorna har tagit vägen. Så att lite sånt stök har det varit på vägen hit. Och som sagt, nästan alla här. Det är 6 spelare som fortfarande är på väg. Och det är ju då Häckenspelarna, Anna Sandberg, Elin Rubensson, Jennifer Falk. Det är Lina Hurtig, det är Tove Enblom och Rebecca Blomqvist som är de som ansluter sist till det här gänget som alltså är på plats i övrigt. Men de börjar landa in, bor på ett litet campus en bit utanför, 30 minuter ungefär utanför Wellington. där de kommer spela de två första matcherna. Och de såg ändå ganska pigga och glada ut idag. Jag och fotograf Pontus Orre har varit ute på den svenska träningsanläggningen och boendet. De bor ju liksom då på det området och kan bara strosa bort till planen där de kommer träna och hålla till. Så att de såg väldigt pigga ut när vi kom. Vi kom ju på kvällen. De skulle iväg på någon invigningsceremoni. Och det kändes ganska avslappnat. Syntes att en del hade lite problem med jetlagen, men det verkar inte vara jättefarligt än så länge. Nu har vi inte sett någon träning här än, ska vi säga, utan det kommer vi göra först imorgon. Men det ska bli väldigt spännande att se. Nu har jag bara sett stillbilder från träningen idag. Men det såg ut som att Caroline Seger hade fotbollsskor på sig i alla fall. Vi ska hålla utkik hur det är med Sveriges kapten. För det är ju ett av de stora frågetecknena inför det här mästerskapet. Med tanke på att hon faktiskt inte spelade alls nu i den sista matchen i damallsvenskan heller. Så var står Caroline Seger? Det är ju det man vill veta. I övrigt så kan ju då... De hade ju pratat en del om det här. Hur man kan preppa sig inför resan. För att undvika jetlag. Bland annat så har de en app man kan ladda ner. Jag testade att ladda ner den. Inte en massa dagar i förväg så här. Utan bara precis till resan, som säger så här: de här tiderna ska du vara vaken för att anpassa dig under tiden du flyger. Och de här ska du sova, här ska du dricka kaffe, här ska du inte dricka kaffe, här ska det vara ljust och här ska det vara mörkt och sådär. En del har ju gått in för det här mer än andra. Filippa Angeldal var ju en av dem som sa att skitsamma, det där funkar ändå inte. Man kommer ändå må skit, det handlar bara om att överleva de första dagarna. Hennes hälsning nu då från Nya Zeeland är att hon sovit som en prinsessa. Hon mår toppen så här långt. Fortfarande inställningen att man bara måste överleva. Johanna Rytting-Kaneryd, som vi också pratade med idag, verkade ha det lite jobbigare med den här tidsomställningen. Hon var ju den som var först på plats tillsammans med Magdalena Eriksson, som ville se till att man verkligen fick 2 veckors tid på sig att anpassa sig här till tidsomställningen innan då det är dags för den första matchen. Så att, det ska bli väldigt intressant att se hur spelarna hanterar den här tidsomställningen och hur fit for fight de ser ut. Det som jag tycker känns skönt är att det var ett väldigt, väldigt avslappnat gäng som vi såg där ute idag. Det var många som gick med liksom sänkta axlar och hälsade glatt och så här. Det var inte riktigt samma feeling i början av EM i fjol, tycker jag. Sen visste nu kanske det är att det här är lite tidigare, att det än så länge då bara är jag och Pontus av svensk media som är här och bildbyråns fotograf. Så att det är liksom kanske inte den där superpressen än, och alla är ganska laid back än så länge. Men att få in den känslan, det tycker jag ändå känns positivt. Att det känns som att de är ganska avslappnade i situationen än så länge.
Det är bra. Men det är väl också, det finns lite mer... Alltså på något sätt, de är ju på äventyr de också. Det är inte så många, även fast de var i Australien, Nya Zeeland, inte var så många. Det kan vara ganska bra sådär att komma iväg. Jag tänkte också på EM, för första matchen var Nederländerna. Liksom. Det är den otroligt viktiga. Den här gruppen ska vi vinna. Liksom. Det är klart att Italien kan vara halvkämpig. Alltså, men det är också långt kvar. Så att... Det känns ju klokt att de inte kopplar på. Det som jag tänkte på däremot, hur får hålla koll på, det är de här skadorna. Jag hade sagt det ju förut ju. Jag trodde ju att 3 skulle åka med som reserver faktiskt. Nu när damallsvenskan slutar nu, att kanske Lennartsson, kanske Kafaji eller Winberg skulle fått ett samtal och åkt ner för att kunna eventuellt åka hem innan, för att kunna vara på plats. Det verkar ju inte ha skett. Vilket tyder på att man måste få ganska noggranna rapporter på både Seger, Hurtig och Jakobsson. Alltså om man tänker de 3. För att, ja, det är väl det enda jag reagerar på. Men det betyder ju att de vet någonting som inte vi vet. Men jag hade gissat på att jag haft en större trupp på plats. Men som sagt, det kan ju flygas folk. Eftersom inte alla landat, så tror jag att man kommer nog att, utan att veta, ska gissa på att man trycker på lite några träningar för att se om de håller, för att eventuellt kunna flyga någon mer senare. För sen blir det ju tight inför mästerskapet. Sen är det självklart, går någon sönder, då flyger man ju hit någon och skriver in dem. Men ja, då hade jag lite fel. Jag trodde nog att det skulle komma någon mer.
Min första tanke när du beskrev bagagehaveriet var att jag hoppas verkligen spelarna, vilket jag utgår från står typ i deras kontrakt, att de reser med sina fotbollsdojor i handen. För att är det någonting man lärde sig som resande fotbollsspelare är att de ska vara fastklistrade vid din sida och inte i något bagage. Men jag antar väl också att de löser det om det nu skulle vara att de försvann. Men ja, det var det jag tänkte mest på när du pratade om haveriet. Det kanske också är min största rädsla. Gud, vilken bekväm rädsla att ha, inser jag nu när jag säger det högt, men att bagaget ska försvinna. Vi anländer ju den 18:e blir det ju. Vår första match är den 20:e, så frågan är hur mycket människa jag kommer vara då. Jag ska också använda den här legendariska appen och hoppas för mitt liv att det gör susen för jetlagen.
Ja, för än så länge kan jag säga att för min del har det funkat toppenbra. Jag känner mig lite som Filippa Angeldal är, så här. Ja, men lite känslan av som en prinsessa. Oförskämt piggen så länge med tanke på att klockan nu då är 20:47 och jag har mer eller mindre varit uppe då i 2 dygn med så här bara korta sovpauser. Jag tror jag har sovit som längst 3 timmar i sträck under den här perioden. Så att, nej.
Men Anna, det är nu du ska vara pigg. Klockan är 10:47 i Sverige. Det är därför din kropp är pigg. Det är det som betyder jättelärt. Du kommer se
samma
imorgon när du
sak.
Går upp hur det kommer att vara.
Ja, det kommer nog att gå toppen, tror jag faktiskt.
Jag
Jag
tänkte
räknar
exakt
med det.
Samma sak.
Ja. Nej, men Saga, nu måste vi checka runt lite
Ja, det får vi göra.
Vad vi VM-kolla? Har vi några snabba mer? Vi ska inte.
Vi ska inte vara långdragna, men jag kan säga så här, se upp för Zambia. Barbara Banda är i hög form och ja, hon jag ska inte säga att hon dansar runt Tyskland, men matchen dem emellan 3-2 blev det till Zambias fördel och Banda i omställningar, alltså det skojar man inte bort. Extremt klinisk i sina avslut, snabb som vinden. Hela Zambia är ju atletiska som tusan, men ja, jag tror att där har vi ett lag som samtliga lag får tänka till lite om. Det är den korta summeringen där.
Kan jag
Vill
bara få
också
bryta
slå ett
in då med en grej här och
Kör!
säga det till alla som köper VM-bibeln att den där rankingen där Zambia står sist, den kan vi ju redan nu äta upp. Och hej.
Men är det inte skönt att man måste ibland få ha lite fel i de här sammanhangen? Man kan inte sia så hårt om alla lagen. Jag kan säga så här, Nederländerna, det var nästa lag jag skulle prata om, var inte ett lag som jag tänkte, ja men det där kommer bli svinbra utan Miedema. Men ärligt talat, när jag ser dem spela nu senaste matchen mot Belgien, strunt i resultatet. Det intressanta är, man har alltså Spitze som vad heter det, mittback i en trebackslinje. Höger mittback är hon. Om vi säger så här, henne kan man ju utnyttja i snabbhet. Inga konstigheter där, men jag förstår grejen med speluppbyggnaden via hennes fina fötter, hennes spelförståelse. Och sen givetvis att man har två väldigt rutinerade mittbackar bredvid henne. Man har valt att inte ta med någon väldigt tydlig forward. Man kör Martens Berenstein, som jag tyckte Berenstein framförallt imponerade i EM. Och har gjort det väldigt, väldigt bra för Juventus. Men inga tydliga så här target forwards. Men de spelar otroligt vacker fotboll. Och det måste jag säga att det var inte det jag riktigt hade siat om inför. Så att jag tror inte du behöver oroa dig för mycket om dina rankingar, Anna. Utan att vi ska väl bara njuta av att vi får bli överraskade istället. Ja, men kort egentligen, bara beröra Spanien. Jäklar i havet, sömlösa. Jag vet att det är en viss expert här bredvid oss, Per Lagerström, som har flaggat ganska länge för dem. Men upp till bevis blev det och mot Danmark så tycker jag att de visar exakt hur starka de är. Sömlösa som sagt. Det är ett lag som spelar enligt mig en extremt vacker fotboll och verkar bara förstå varandra. Kvittar vem de sätter in så är det som att de har samma hjärna. Och det är någonting riktigt coolt när alltså framförallt en nation kan göra det, med att man inte ses lika ofta som ett klubblag och så vidare. Vad jag säger, guldfavorit Frankrike. Ja, visar styrka trots att man har skador, viktiga skador som nu även Henri som vi alla hade väntat på skulle få träda in på scenen. har då valt att inte valt så mycket som att hon har blivit tvungen att hoppa av VM-resan för att hon skadat baden, om jag inte missminner mig. Väldigt, väldigt tråkigt såklart. Jag hade sett fram emot att se henne i laget och vad hon kunde tillföra. Men det åt sidan, så Frankrike som lag otroligt starka. Däremot Wendy Renard, den här legendariska mittbacken som vi har lovordat så många gånger för, börjar gå till åren nu. Man ser att det finns en möjlighet bakom henne. Så att jag tror, kommer man in bakom henne ganska tidigt, så hinner hon inte med längre. Så att där tror jag ändå att det finns en slags spricka i det här vackra glasbubblan som är Frankrike. Men jag är väldigt, väldigt spänd på dem också. Jag tror att offensivt så blir de ett riktigt helvete för många lag.
Ja, det är bra rapport. Jag blir lite orolig, för jag håller ju på med min VM-11. Du namedroppar lite för mycket spelare här som jag har tänkt, det är mina största jokrar. Jag är så nöjd med den. Jag skulle vilja att ni också gjorde det, så vi ska sätta upp en liga och tävla mot folk. För att jag kan inte droppa några mer spelare, för det är några. Jag gör det när jag har presenterat det här, men ett liten ledtråd, det var visst någon med där som jag var okänd, men som nu du har frontat lite mer. Men hon har man följt länge. Annars så kan jag bara ta en kort rapport. Jag tycker det är lite roligt med att kunna följa, liksom Anna följer ju Sverige och jag kommer ju vara en hel del i Brisbane där Brasilien är. Jag pratar med dem, de är redan på plats hela gänget. Bara jämför med Sveriges uppladdning. Spelade mot Chile på hemmaplan innan, vinner med 4-0. Brassarna imponerar. Presidenten lovar att damfotbollen ska få mer pengar än någonsin. Åker ner, alla är på plats. Redan nu spelar mot Kina. Och spelar in en officiell match mot grabbar. Så de är ju, de har ju flera lag. Och precis som du är inne på, Saga, alla de här matcherna man får se nu, att de här nederländska Belgien, alltså de där, man hade ju velat haft en sån där tuff match liksom. Sen vet man ju, dåligt, bra genrep, dåligt, alltså det kanske inte spelar så stor på resultatet, men skönt om man vill sätta de sista detaljerna och sätta formen. Det blir intressant att höra hur Sverige ska göra mot Filippinerna där, 3x30. Den blir... Får ni försöka klättra upp i något träd? Det är det igen, tycker jag. Så vi får se någonting.
Alltså där. Ärligt talat, det måste vi förvänta oss från dig, Anna. Vi vet ju att du har ett problem med liksom kvoterna och liksom sådär. Men det får du bara lägga åt sidan och hoppa upp i trä och lösa det till oss.
Ja, någon form av rapport ska vi se till att lösa från den där inofficiella matchen. För det är klart, den är otroligt spännande och... Jag kommer tänka på det när vi pratade med spelarna i förra veckan då i Göteborg, de proffsspelarna som var där, och tog upp den här matchen med Lina Hurtig, och hon bara satt ihop händerna i en bedjande liten gest och liksom verkligen tackade Gud för att den här matchen blir av. För hon var så här, intern, nej, värsta som finns, det vill vi inte ha.
Det finns inte tråkigare.
Nej. Och vi måste ha den här matchen. Sen kan jag tänka mig också att vi har ju varit inne lite på det innan, Saga, det här med när man sätter 11 och att spelare verkligen känner att de är utanför. Det kan ju bli också väldigt, väldigt tydligt i en intern match hur långt ifrån man kanske är den där startelvan. Så att vi får se hur Peter Gerhardsson kommer att använda matchen mot Filippinerna. För det är många spelare just nu som behöver speltid, som inte har spelat matcher på väldigt, väldigt länge. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad Gerhardsson tänker där, vad han mönstrar för elva, hur länge kommer spelarna få spela, hur mycket kommer han mixtra runt under de här 3x30. Ja, ja. Många frågor.
Men jag förstår att man inte gillar internmatcher liksom, det har jag förstått med alla landslag genom åren, men alltså, om det inte går att få matcher så tror jag verkligen att det är det man måste göra, men man får tänka till lite grann. Alltså tänka att Sverige har olika formationer exempelvis, jag tycker man ska spela, man måste ju få en riktigt bra match, och vi har ju bra spelare, så att, då tycker jag syftet ändå, alltså jag tycker man ska göra en internmatch med kanske en 4-3-3-formation mot en 3-4-3-formation med att försöka sätta ihop två liksom jämna elva bara för att få matchsekvenserna, alltså framförallt med bedömning vilka spelare är i form, kanske inte spela ihop en backlinje med ett mittfält, utan så här, vilka spelare tar chansen, hur ser matchtempot ut, hur hanterar vi situationer i högt tempo. Det skulle jag ändå vilja se att Sverige gjorde liksom en
men jag tänker att att då handlar det ju snarare om att man, precis som du är inne på där Per, att man tittar kanske fysisk status, man tittar liksom frenesin i aktioner, hur alerta är de och så vidare. Jag tror att inte faran, men risken är när man börjar mixtra med en elva och vi ska sätta Björn tillsammans med Sembrant, eller ska vi sätta henne med Ilestedt, ska hon vara på mittfältet och så vidare. Risken blir ju där att det blir någon slags griller i huvudet. Nu förstår jag också att alltså Gerhardsson har ju pratat säkert med alla spelare om förväntningar. Vad kan du, hur vill vi använda det? Jag vet att Björn nämnde just det, att ja, men jag skulle kunna spela på alla positioner, men givetvis så har vi haft en bra dialog och jag vet vad som förväntas av mig. Jag tror att han har haft det, och Wikman också, då med alla spelare. Däremot så tror jag när man spelar internmatcher att, eller så här, jag vet från egen erfarenhet när man spelar, att man börjar fundera. Här, vilken är startelvan då? Är det jag som ska vara med den, eller klickar jag bäst med den, och så vidare och så vidare. Jag tror också intressant att jobba scenarion. Vad händer? Vi ligger under med 2-1, det är slutminuter. Att man jobbar med sådana aspekter snarare än att, och det gör man ju längre in mot turneringen också, att man har liksom en gameplan för olika typer av matchbilder också, så att man inte bara hamnar i att vi ska spela den här formationen och vad vill vi ut av anfallsspel och det försvarsspel. Men vad händer? Måste vi justera någonting om vi ska bevaka ledningen eller om vi ska faktiskt forcera en vinst, så att säga. Så att det, ja, jag tror att det är så mycket psykologi i de här sakerna också, som man får ju ta ett eget ansvar som spelare också, att det inte blir för påverkad av saker man inte kan kontrollera. Det är ju hela grejen med att vara i de här sammanhangen, att spelarna är väldigt skickliga på att, tror jag i alla fall, att hantera det. Men ja, nej, jag är jättespänd på hur Sverige ska hantera det. Sen, alltså man kan ju titta på USA också, som körde mot Wales, vann 2-0. Man satte inte in Rose Lavelle, som jag anser är en väldigt given startspelare innan. Hon var skadedrabbad, absolut. Men fick inte en enda spelminut i den här send-off-matchen som de hade. Kan man ju då ifrågasätta hur det egentligen står sig. Precis som att vi undrar, hur står det sig egentligen med vår seger? Kommer hon kunna användas? Jag tror ju, om jag nu ska få lägga mina two cents när det kommer till seger, att man har sån förståelse för, jag kanske romantiserar detta, vill jag bara lägga till. Jag tror man har förståelse för att det här är en spelare med lång erfarenhet som kan sin kropp, som har varit skadad länge och absolut hade behövt matchas, men det är mer värt att hon successivt trappar upp och är matchklar till starten av gruppspelet. Jag tror inte att det är ett större syfte att slänga in henne i maxprestation, utan snarare så här, hur kan vi använda hennes kvalitet på bästa sätt och när ska vi göra det? Den fingertoppkänslan kommer kanske vara liksom göra som Wikmans, eller en av deras största utmaningar.
Bra. Det känns som att vi har täckt det mesta. Jag satt och funderade på det. Om en vecka är ju också vi på plats, Saga. Då är det dag innan premiären. Men jag slänger oss med lite namn här. Och Anna har ju skrivit en fantastisk bibel, men det är möjligt. Vi kan väl, om vi ska inte faktiskt ta oss och göra ett riktigt VM-avsnitt. Att gå igenom grupperna så att vi liksom sätter den statusen. Och sen är det live-rapporter när vi är på plats. Det borde vi kanske kunna få till. Så att
ja, absolut.
Bjuder på en extra inför.
Det tycker jag.
Då så tänker
att
du att vi
ska gå igenom ordentligt. Vad
ja,
är det man ska hålla ögonen på?
Att vi gör ett VM liksom inför VM-avsnitt. Och sen kommer vi på plats och kör vi. Sen är det live under VM. Det vore väl skoj.
Dunder.
Och för alla
du
som vill följa podden, så kan vi också säga det att avsnitten kommer komma lite oregelbundet under den här perioden. Så se till att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Det kommer att dyka upp fler avsnitt än vanligt. Vi kommer bland annat få besök av mina två kollegor Anton Johansson och Frida Fagerlund, som kommer på plats för Sportbladet också, som kommer vara med och snacka Sveriges matcher bland annat. Och så kommer ju vi tre att fortsätta att diskutera och hålla koll och komma tillbaka då Med lite ojämna mellanrum. Så alla som följde oss under EM förra sommaren vet att det är så det funkar under mästerskap. Då dyker vi upp lite hela tiden, för det finns så himla mycket att prata om under ett mästerskap. Och för er som är sugna på att ladda upp redan nu, så kan jag ju tipsa om att den där bibeln som jag har tjatat om nu i några avsnitt här, den finns faktiskt i butik från och med imorgon onsdag. Så att då kan man ge sig ut och leta efter den och börja läsa på lite och se vad mer jag har tippat som kanske är helt uppåt väggarna. Man får jättegärna komma med feedback och åsikter kring det som finns där i. Det var något mer jag tänkte på, men det har jag glömt bort. Så länge kan väl någon av er dela ut 5+. Har ni 5+ att dela ut?
Ja, då jag har det. Ja. Och utan att läsa den så vågar jag kunna ge 5+ till VM-bibeln. För jag längtar så mycket efter den. Att få vända varenda sida. Och jag vet inte, jag tror att det kommer vara unik i år. Vi får väl se. Men att VM-bibeln kommer imorgon, det måste vara 5+. Finns inget annat. Det var enkelt.
Ja, det var nog den enklaste 5+ på hela året, eller hur? Den ser vi fram emot, Anna.
Speciellt rankningen bland lagen. Vi ska kolla lite extra på den.
Gör gärna det. Den känns toppen just nu. Jag har ändrat mig så många gånger kring den. Men ja, det lär väl hinna bli några gånger till innan det här mästerskapet ens har dragit igång. Det gör ju det den 20 juli. Så att 9 dagar har vi kvar på oss att ladda upp ordentligt för det här mästerskapet. Vi ska se till så att alla svenska spelare kommer hit också. Vi ska se till så att ni kommer hit till Nya Zeeland och Australien och det här mästerskapet. Och så ska vi se hur det går med min jetlag. Om den faktiskt är så enkel som jag just nu tror. Jag kommer få äta upp det här. Jag känner också det. Men hörni, med det så tar vi väl och säger tack och hej för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Och som sagt, jag påminner er alla att gå in och prenumerera på podden så att ni inte missar när det dyker upp nya avsnitt. För att den närmaste tiden kommer vi ha mycket att snacka om.